Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor. En bakpodd med mig, Camilla Hamid, och min favoritperson i hela bakpodds Sverige.
Emma Brinkrask. Eller Emma Brinkrask, som just du skulle sagt, som precis har varit i Malmö.
Jag ville säga så först, men sen insåg jag att vi säkert har många lyssnare i Malmö, Skåne-regionen, och att jag inte ville liksom...
Blir det kulturell appropriering om du skulle...
Nej, det blir nog bara väldigt pinsamt för mig.
Ja, men du precis kom direkt från flyget.
Ja, jag var på en så kallad influencer-träff. Ja. Det låter fånigare än vad det är. Det var egentligen bara en väldigt inspirerande så här, en och en halv dags liksom, ja, men inspirationsdagar där vi fick träffa jättekunniga personer inom branschen som vi jobbar med. Träffa alla kollegor, alltså allt från liksom Zeina Mortada till Viv Wallin som vi hade på besök här i podden för några veckor sedan.
Ja, men jag
sedan.
Såg några kända ansikten där på ditt Insta.
Supertrevligt, och det är, som du och jag alltid brukar prata om, det är så trevligt att träffa människor som jobbar med samma sak. Mm. För att det är sällan man kan prata om så här... Ja, men Instagram-algoritmer med... Ja, men jag kan i alla fall inte göra det med min man. För han kan inte relatera whatsoever. Nej. Så det är jättehärligt att bara få ventilera med sina kollegor.
Ja. Jag har en kompis som alltid... Han har inte ens Instagram. Och varje gång vi ses så säger han så här... Hur många följare har du nu? Och så säger jag så här... Ah, det betyder ingenting för mig. Jag vet inte vad det är.
Men varför
det...
frågar du?
Han bara, jag vill ändå höra.
Okej, så han försöker bry sig.
Ja, men, precis.
Men jag har alltid tänkt att det måste vara på ett sätt väldigt skönt.
Ja, han ser det så. Han finns inte på Facebook eller någonting. Och snitthastighet på att svara på ett sms för honom är typ en vecka. Så att han är ganska otillgänglig. Det är värdefullt att man får
men
ses.
Men han måste ju må magiskt bra.
Ja,
man, så ostressad,
man skulle kunna tro det.
Ja, men han mår egentligen skit.
Man skulle kunna tro det, men han är en speciell människa. En av mina närmaste vänner. Jag tycker mycket
härligt.
Om honom.
Mm. Men du, vad har du gjort sen vi
sågs? Jag satt och panik gick tillbaka i min hjärna nu när du berättade om dina senaste dagar. Och alltså det är mycket så här jobb som har avslutats. Mm. Min bok har gått till formgivning, jag har slutkorfärdigt. Sitter mycket nu och planerar inför våren, känner jag. Lägger upp strategier, funderar på vad man ska göra, vad man ska jobba med, vem man ska jobba med. Mm. Det tar mycket, det är mycket tid. Det är ju frihet och ansvar att ha sitt eget varumärke som jobb. Mm. För allting, du kan göra precis vad du vill, men allting hänger också på dig.
Mm.
Så att,
ja, lite läskigt men också väldigt spännande.
Ja. Men annars har jag lite grann gått in i julmode faktiskt.
Och vad innebär det?
Det innebär att jag lyssnar på julmusik.
Men det har ju du gjort sedan typ oktober.
Ja, jag har gjort det ett tag. Men nu, ja, man delar upp den för mig. Det finns så här vinterspellistor. Mm-hmm. Och sen så finns det lite grann så här närmaste adventspellistor.
Ah, okay.
Man kan liksom inte gå rakt på körsången med Nu tändas tusen julljus. Några av de här riktiga som tar tag i en, de måste man spara tills dagarna innan. Precis.
Tar samma låtar tag i dig varje år?
Oh ja. Det är nästan det som krävs.
Mm.
Alltså en ny jullåt fångar inte en på samma sätt, utan är det här minnen och allt som är förknippat liksom. Jag har fortfarande varenda julaftonsmorgon, då får jag sätta på Kikki Danielssons julskiva från 1988, och då vet jag, då är det jul.
Det låter jättemysigt.
Ja, sidospår.
Ja,
men den här veckan så ska vi prata om allas favoritämne.
Nej, för det finns människor som inte tycker om choklad.
Det är sant.
Men jag hoppas att de människorna ska tycka att det avsnittet är givande ändå. Nej, men skämt åsido, det är choklad vi ska prata om. Och det är bland det godaste som finns. Ja. På riktigt.
Ja, det finns, alltså, om någon skulle tvinga en så här, kniven mot strupen, välj 5 saker du får äta resten av ditt liv. Mm. Choklad skulle ju vara med där.
Ja, topp 3 liksom.
Ja, jag skulle överge alla andra sötsaker om jag fick behålla chokladen.
Verkligen, jag håller med dig. Mm. Men det finns ju en uppsjö av olika liksom, chokladsorter och smaker. Ja. Vilken är din favorit? Om du bara ska gå snabbt in i en butik, köpa en choklad för att du är jättesugen. Vilka smaker är det du går efter?
Du sätter fingret på någonting där, för det har väldigt mycket att göra med liksom, tillfälle och sinnesstämning.
Mm, oh ja.
Jag har liksom vuxit upp med mycket så här, mjölkchoklad, och man tyckte så här, mjölkchoklad var svårt. Liksom. Mm. Men det är ju lite så där med många produkter, att när man börjar ge sig på dem liksom med finare kvalitet så blir det ibland svårare att gå tillbaka till dem. Det är samma så här med smink och vin och allting. Har man väl så testat riktigt bra grejer, då blir det lite svårt att gå tillbaka till dem som inte är riktigt lika bra. Mm. Och då pratar jag så här, tyska adventskalendrar. Ja. Kanske man inte så här, öppnar luckan och trycker i sig 24 vita längre. Men om det är så här en regnig novemberkväll, jag har varit på jobbet, jag är trött, jag vill bara hem, då är det liksom Marabou rustin och mandel för mig, eller liksom schweizernöt, men rustin och mandel mer, alltså någon så här len, härlig mjölkchoklad liksom.
Jag har en teori om att det är bara en viss typ av människor som tycker om rustin och mandel. Jag är inte en av
jag är en av dem som till och med äter skotte. Känner du till den?
Nej.
Alltså Marabou har de här små bitarna ibland, du kan köpa 3 för 10. Då finns det en som heter skotte, som är så grön, och den är liksom mörk, inte fin mörk choklad, den är bara mörkare, och så har den russin i sig.
Jag håller på att bildgoogla här.
Ja.
Jag får upp skånska män, eller skotska män. Okej, men det finns, jag förstår.
Men så det, där har man ju en liksom, eller så här, man sitter en kväll och bara så här, är sötsugen. Mm. Men annars så älskar jag liksom en riktigt, riktigt bra pralin liksom, till kaffet. Efter maten, en espresso, riktigt, riktigt. Men det är inte så att man sitter och moffar i sig liksom 3 hekto och sådana. Liksom. Så det är verkligen olika för sinnesstämning och ändamål, skulle jag säga.
Jag tycker verkligen att det du sa det här om att när man väl har testat en liksom finare sort, då går man inte tillbaka. För jag minns, när jag gick i högstadiet, då var jag väldigt så här, om jag hade mål med skolan och mitt mål var att liksom få högsta betyg i allt, och jag kämpade jättehårt, och varje gång som jag fick ett MVG, på den tiden var det GVG och MVG, då belönade jag mig själv med de här 5-kronors chokladkakorna på Willys. Jag minns inte vad märket var, jag tror det var Eldorado. Det är ju inte god choklad.
Nej.
Om jag, alltså enligt mina smakreferenser.
Det kan man nästan rent objektivt säga.
Ja, nej, men jag vill liksom inte, det måste vi alltid komma ihåg, att alla har olika smaklökar, och bara för att jag säger att jag inte gillar något så betyder inte det att alla andra måste liksom, behöver känna att de skuldkänslor för att de inte tycker samma sak. Hur som helst, jag behöver inte förklara mig. Men det var liksom höjdpunkten efter ett prov där jag hade kämpat hårt att få köpa den. Och jag tyckte den var jättegod. Alltså jag klämde ju en hel sån chokladkaka. Jag tror att jag gick upp 10 kilo det året. Men det var
bredvid. Men det var väl ett tecken på att du var duktig i skolan då?
Eller hur? Men nu så, eftersom att jag verkligen har smakat så många olika chokladsorter. Alltså om jag bara smakar, jag känner igen smaken direkt och tycker att det smakar som oblat i konsistensen. Mm. Lite så här någon choklad-ish smak, men att det är liksom, så att nu förstår jag inte varför jag tyckte att det var så gott. Men sen är det ju så här, på den tiden hade jag inte råd med mer, alltså något annat. Så once you go good chocolate, you never go back.
Ja, och det är klart att man kan liksom Det betyder inte att man bara kan äta det finaste sorten jämt. Och man kan absolut frossa i billigare choklad och tycka att det är gott för stunden. Men det är, man, det är inte liksom samma upphöjda upplevelse av...
Och man blir inte lika nöjd, tycker
Precis.
På lika lite. Alltså riktigt bra choklad tycker jag att det räcker med någon enstaka ruta. Och sen är jag nöjd. Mm. Medan jag av lite, alltså så här, när det är lite sämre kvalitet behöver äta mer för att stilla mitt chokladsug.
Ja. Och vi kommer komma in på lite senare vad det här beror på kanske också, så här, hur smaker, hur den upplevs i munnen med olika choklader och så här. Men man kan ska säga så här, att vi har fått väldigt mycket frågor om praliner. Och varken du eller jag gör jättemycket praliner. Så vi tänker att, och det är liksom, det är ju en sak för sig, det är väldigt liksom speciellt hur man gör praliner. Så att alla ni som har ställt frågor om praliner, vi kommer inte prata så mycket om det idag.
I det här avsnittet. Nej. Men du, vi borde ju absolut bjuda in en pralinexpert.
Det tycker jag att vi gör till våren.
Ja.
Helt klart. Men som sagt, innan vi går in på alla frågorna så ska vi prata lite grann om choklad.
Ja, igen. Jag tror aldrig har jag fått så många frågor.
Nej.
Men sen var väldigt många typ samma frågor. Alla undrade typ samma sak.
Ja, så är det nog.
Men ska vi börja med att definiera, vad är choklad? Vad menar man? Alltså, eller vad menas med choklad? Är det kakao eller är det chokladkakan?
Ja, men precis. Jag har ju alltså min vana trogen dels googlat mycket, men också jag fick faktiskt på ett event för jag var på några veckor sedan hos chokladfabriken.
Just det.
Och då fick jag deras bok. Och då gick jag tillbaka och tittade i den idag. Och den börjar liksom med ett långt flera kapitel om chokladen.
Som så du ska dra nu?
Nej, jag ska inte det. För att herregud vad man kan liksom grotta ner sig i allt från bönor och odling och beståndsdelar och liksom kemiska grejer och molekyler. Alltså, det är en sån otrolig vetenskap.
Det hade ju kunnat vara ett avsnitt. Ja. För sig bara så här, definitionen av choklad och allt runt omkring.
Men man kan väl säga att choklad kommer från kakaobönan. Och från den framställer man dels kakaofett och också kakaomassa som blir liksom kakao. Man pressar ut fettet, så det är en del. Mm. Och sen av det andra så gör man liksom kakao, alltså kakaopulver och kakao.
Just det.
Och mörk choklad innehåller båda de här. Och också socker, ibland lite vanilj. Mjölkchoklad har man tillsatt mjölkpulver. Och den vita chokladen har ingenting av kakaomassan, utan bara kakaofettet.
Det var bra, ja, men det var jättebra det förklarat tycker jag. För det är kort, koncist och alla förstår vad vi pratar om. Nu när alla kan grunderna så kan vi gå rakt in på frågorna, eller vad säger du?
Ja.
Men ja, det här med att förvara choklad, det är ju alltid en het diskussion.
Mm.
För då jag tror att det finns olika skolor, eller vad man ska säga. Men själv så förvarar jag all min choklad, alla mina chokladkakor, förvarar jag i liksom mina skafferit. Mörkt, rumstempererat. Där är det så bäst, tycker jag. Jag skulle aldrig förvara choklad i kylen om jag inte ska baka in det i något. Och jag vill att den ska behålla sin krämighet efter gräddning. Det är enda gången.
Mm. Ja, och då skulle jag säga att du är spot on med vad experterna säger.
Nej, men vad trevligt för en gångs skull.
Och framförallt är det här att choklad ska aldrig vara i kylen.
Nej.
Däremot så kan man, jag är en av dem, ha en preferens att äta kall choklad.
Ja, vi har ju alla fått höra om att du äter deg rakt från frysen.
Ja.
Av alla, du kan äta frysta småkakor direkt från frysen. Jag tror att jag har missat något. Bröd, äter du det också direkt från frysen? Eller?
Nej, men gärna direkt från frysen i brödrosten.
Ja, men det är då blir det extra frasigt.
Nej, men jag, speciellt om det är en, låt oss säga Marabou. Nu säger jag Marabou, det behöver inte vara tvunget Marabou. Men alltså den typen av mjölkchoklad. Schweizernöt eller någonting, tycker jag är godast kall. Så då, därför kan jag förvara dem för
vänta.
Att...
Vänta. Förlåt att jag avbröt dig. Tuggar du på choklad?
Nej, Men då, när den har varit i kylen där, då blir det liksom ett riktigt så här knäck när jag knäpper av den. Och ja. Så stoppar jag in den i munnen och sen får den långsamt smälta där.
Den håller längre i munnen.
Ja, men jag tycker inte om när den, speciellt är det här om mjölkchokladen, att den blir nästan lite så mjuk.
Och det är det jag älskar.
Ja, det är inte jag.
Ja. Så beroende på
men, ja, men precis. Men om vi pratar hur man ska förvara choklad för att den ska hålla sig då.
Mm.
Då är det, kylen är no-no.
Mm.
Och då har ni kanske märkt att... att den kan bli liksom vit.
Ja, just när det, den är i kylen. Precis. Speciellt om man har öppnat förpackningen och typ så här vikt in den igen.
Det som händer är, choklad kan bli vitt av två olika orsaker, vad jag har förstått. När det är kallt så är det sockerkristallerna eller det är fettkristallerna eller socker, fett och socker är det som då sticker, som de skiktar sig från varandra och sticker upp liksom. Och då blir de, och det kan även hända, då blir de ju vita på ytan. Och liksom så här grå, dassiga liksom. Men det kan också hända om du förvarar det för varmt.
Mm.
Då kan också chokladen bli, få den här liksom ytan som är vit. Det är inget farligt. Liksom.
Nej.
Och chokladen är inte dålig för det. Men det ser ju lite tråkigt ut. Liksom.
Ja.
Så inte för varmt, inte för kallt. Allra, allra optimalast, mest optimalt, är 16-18 grader. Eller om det var 18-20. Låt säga 18-20. Så alltså, ett kallt skafferi är helt perfekt. Annars kanske du har en liksom låda i sovrummet eller något liksom, där det är lite svalare. Jag har en låda i min köksö där jag har choklad på vintern och hösten. Men sen på våren och sommaren måste jag flytta den.
Aha.
För då står solen på där. Och då förstörs den. Men
så
på vintern är det fine. Liksom.
Allt när det börjar bli lite varmare. Okej, wow. Vänta, förlåt, jag måste bara hosta. Okej, så...
Och om man under pratar om att förvara så kan man också prata om så här, hur länge håller choklad.
Ja.
Och det är bra choklad.
Ren. Och vad menar du då? Alltså, ja, men, inte
då
som
menar jag kakaomassa, alltså kakaosmör, kakaomassa, socker... och vanilj.
Typ den från Koisan typ.
Ja, exempelvis. Den håller väldigt, väldigt länge. Du kan ha den liksom, förvara du den rätt, håller den i ett par år. Liksom.
Mm.
Och choklad blir aldrig liksom dålig att den blir så härsken eller så.
Nej,
utan det som händer är att den blir liksom grå och lite så matt och tappar liksom.
Och jag tycker att faktiskt att man känner på, man har nog någon gång i sitt liv smakat på någon så här, i alla fall när jag har varit i Marocko där mamma kommer ifrån, så jag har gått till någon kiosk och köpt någon choklad och jag känner ju direkt när den har legat där i några år.
Ja, ja. Ja, men det är ju inte gott.
Nej.
Men sen om man pratar praliner som är liksom handgjorda, man har stoppat i grejer, de är ju superfärskvara, de ska man äta inom ett par veckor.
Men det är inga problem.
Nej, men vanlig choklad kan man förvara ganska länge. Och också, det finns, har jag hört, att vissa konditorier och sånt fryser choklad för att det ska hålla längre. Okay. Jag har aldrig provat det faktiskt.
Men också, jag tror att det är samma sak som med alla råvaror, som med ägg. Alltså att de är väl bäst när de är i rumstemperatur, men du kan inte ha dem... Alltså de håller inte lika länge då. Nej. Som när du har dem i kylen. Mm. Och visst, även om så här, ja, men den är godast eller bäst när den har varit i rumstemperatur, vet du mer att du inte kommer äta den på länge, kyl eller frys är ju svaret. Och man kan ju ta ut den en stund innan.
Vill du ha liksom ett hemligt lager i sommarstugan, se till att det är ren choklad. Alltså för det som är med de här, vi pratar om din Willys choklad till exempel, och andra som billigare, de här tyska chokladkalendrarna som jag återkommer till. Mm. Det man gör där är, för att kakaomassan är ett väldigt dyrt fett.
Okay.
Så det man gör är att då byter man ut delar av det mot annat vegetabiliskt fett. Det kan vara palmolja eller andra grejer. Och då ökar man ju hållbarheten.
Mm.
Men då gör man ju också att det inte liksom smakar så gott. Och också så är det ju kakaosmöret smälter vid 35 grader. Vilket innebär att när du lägger det på tungan.
Ja, då får man den här idealiska krämigheten. Eller som jag gillar. Mm. Som du inte gillar. I alla fall när det kommer till...
Nej, men precis. Men att den smälter på tungan. Mm. För ibland kan du uppleva om du köper en billigare choklad där delar av kakaofettet är ersatt av ett annan typ av fett som smälter vid en högre punkt. Då känner man kanske snarare att det så här klistrar fast i gommen och så här, mer än att det smälter.
Sant. Mm. Så det är väl egentligen skillnaden både på liksom förvaring...
Mm.
Och, men också, där, vi återkommer ju till den här kvaliteten hela tiden, men den har en större, alltså en centralare del än att man bara vill, ja, men som vi pratade om tidigare innan vi började podda det här med att man bara vill vara snobbig kring choklad eller om man, att man köper dyrare bara för att, utan det är liksom, det ligger mer bakom det än vad man kan tro.
Ja, ja men precis, och choklad är en extremt värdefull råvara. Så ska du ha en riktigt, riktigt bra choklad, då måste den få kosta. Och då måste man förstå att ju mer man kompromissar på priset, desto mer kommer det också vara kompromissat på kvaliteten.
Mm.
Men sen är det olika vad man gillar alltså, och vad man ska ha det till och hur mycket man ska göra, vad man själv tycker är värt att lägga pengar på i förhållande till hur det smakar. Allt det där måste man få bestämma själv.
Ja, verkligen. Och det är också väldigt mycket, för mig är det dagsform. Om jag, alltså, när, den gången i månaden, där man har det lite tuffare, då, för mig då är det som att mina smaklökar inte bryr sig om kvalitet.
Nej.
Kroppen vill bara ha. Mm. Vill bara ha liksom massa ja, och choklad, och då spelar
det
ingen
det
roll.
Det är inte så heller i andra delar av livet eller mat, vad man äter, att kvalitet alltid betyder vad som man tycker är godast för stunden.
Exakt.
Alltså hur gott är det att trycka en Big Mac & Company? Det är typ det godaste som finns.
Ja, ja.
Det är ingen kvalitet på det.
Nej.
Så att, alltså, no shame.
No shame game at all. Men vi har redan pratat lite om vad skillnaden är mellan vit mjölk och mörk choklad. Mm. För det var det som många undrade också. Man är nyfiken på att veta vad är egentligen skillnaden, vad innehåller de.
Mm.
Men i vissa recept, jag kan ofta få frågan till exempel om jag har haft mörk choklad i mitt recept. Kanske till någon ganache eller till fyllningen. Mm. Så är det många som ofta frågar så här, men kan man byta ut det till mjölkchoklad eller vit choklad? Eller man kanske inte gillar att jag har haft vit choklad och vill ha en annan chokladsort.
Mm.
Och då är det ju många som undrar så här, hur ska man egentligen tänka?
Mm.
Och där återkommer vi till den här fettmängden.
Mm.
Ofta fett,
hur stabil de är liksom.
Precis, för att och i de lägena där chokladen avgör konsistensen, där behöver man, då kan man inte byta av rakt av.
Nej.
För då kan det antingen bli för löst eller för fast, så att det inte alls blir liksom en bra konsistens.
Mm.
Men i andra fall när det bara handlar om så här, ja men det var någon gång som jag fick frågan så här, men kan jag byta ut den mörka chokladen i dina chocolate chip cookies till mjölkchoklad?
Ja.
Självklart, rakt av. Det
alltså
spelar
så fort någonting
roll.
Är som bitar i, kan man alltid byta ut det. Om det är någonting du ska doppa alltså i någonting, kan du också alltid byta ut
ja,
det.
Ibland så alltså jag brukar ju röra ner till exempel, vi ska prata mer om det sen, men lite neutral olja i för att det ska liksom bli lite rinnigare, man ska få en snyggare finish.
Mm.
Men, och då kanske man inte ska ha lika mycket olja i en ljus, alltså en mjölk eller vit choklad som i en mörk choklad, för då blir det för rinnigt.
Ja.
Men annars är det ju bara att byta.
Och det är samma sak om du ska göra en mousse eller en ganache, vilket vi kan komma tillbaka till. Där klarar den mörka chokladen mycket mer med mindre vätska. Nej, tvärtom. Den klarar av mer vätska. Och till de andra behöver du mindre vätska.
För vätskan i en mousse, i alla fall när jag gör mousse med vispgrädde.
Mm.
Grädden är ju också ett fett man tillför.
Ja.
Hela.
Ja.
Alltså, så att om man utgår från det att mörk choklad pallar mer fett.
Mm.
Vit choklad är ju redan typ.
Mm.
Vad var det du sa? Det var nu måste jag hålla tunga rätt
i munnen. Ja, men precis. Den vita chokladen innehåller ingen kakaomassa.
Exakt.
Den har bara fettet, kakaofettet.
Precis. Och,
det smakar inte så mycket i sig. Så
nej.
Det är där, liksom, smaken på vit choklad är liksom tillsatt vanilj.
Precis. Det är det som ofta.
Så därför är det många som är. Vi fick även en fråga, så här, anser ni att vit choklad är choklad? Och jag, så här, jag tycker inte man ska, alltså ja, varför inte?
Det är ju inte ett problem att det är choklad.
Nej.
Det gör det enkelt att navigera bland ingredienserna, att kalla det helt enkelt choklad.
Ja. Men även när man kommer till mörk choklad så finns det väldigt olika i procent.
Just
halt.
Det.
Jag läste någonstans idag att mörk choklad är alltid från 35%. Men jag har mjölkchoklad hemma som är 35%.
Och jag har mjölkchoklad som är 55% också.
Ja, så att det är väl nog egentligen bara då att mjölkchoklad innebär att det är tillsatt mjölkpulver, så då kan det ju vara det i en choklad med högre kakaohalt.
Mm.
Men det jag tänker vi måste krossa är den här myten av att choklad, ju högre kakaohalt, ju finare choklad.
Ja.
Och den vill gärna också många brands och många pressbyråer liksom, här är kvaliteten chokladen är 73%.
Ja.
Det betyder ingenting.
Den är bara bäskare.
Den är bara bäskare. Så att avgöra om choklad är bra eller inte har absolut inte med procenthalten på kakao att göra.
Nej.
Det finns dålig 70%-lig och det finns bra 70%-lig.
Precis som vi sa tidigare, jag tycker att alltså innehållsförteckningen på en choklad, den är så talande för om chokladen är bra eller inte. Är det liksom få ingredienser, man förstår vad det står, inga knepiga bokstavs- eller sifferkombinationer. Nej. Kör hårt. Ja. Den kommer vara bra, ja, då.
Men vad jag skulle återkomma till förutom det där är ju att där kan det ju också vara skillnad om du har en 50-procentig eller 75-procentig mörk choklad i hur stabil den är och just hur mycket vätska som måste tillsättas. Så mörk choklad är inte alltid bara mörk choklad.
Nej, för det brukar jag vara noga med att skriva i mina recept. Speciellt minns jag till min första bok så var min förläggare väldigt noga. Nej, ja, blir min förläggare. Nej, min redaktör som har hand om texterna. Hon, till varje recept, första korvändan. Kakaohalt, vad är kakaohalten här? Vad är kakaohalten där? Och då insåg jag, hon har så rätt, det är så viktigt att skriva ut. För att, som du säger, kakaohalten har jättestor betydelse för vilken konsistens det man bakar med chokladen får. Och då kan, det kan ju faktiskt bli jättefel om, man, om personen som bakar efter receptet använder 55 och jag har använt 75. Ja. Det blir ju två helt olika resultat.
Ja, både på konsistens och smak.
Ja. Men det finns, vi har ju fått också den här frågan. Jag känner också att vi behöver tala om det här med bakchoklad, block. Jag kommer inte säga blockchoklad, för att det får inte heta choklad, utan det heter block. Ja. Men vi ska prata om det. Och fin choklad från olika märken. För att jag minns inte vilket avsnitt det var, men det var en liten sekvens där du och jag sa något i stil med får det inte kallas choklad? Där, nu snackar vi block. Och jag tror att jag sa, är det en slagligt?
Men det är inte det, är svaret.
Nej, det är inte lagligt att kalla det choklad.
Nej.
Men det är inte olagligt att sälja det.
Nej.
Men vi tar det hela från början. Alltså, vad är skillnaden på vanlig choklad och bakchoklad? Nu ska vi ta undan blocken lite en stund här och bara prata bakchoklad och choklad. Och vad, min uppfattning, du får jättegärna rätta mig Emma, om jag har uppfattat det här fel, är att när vi snackar choklad, då kan det vara med olika liksom, smaker och fyllningar. Och liksom, det kan vara lite vad som helst egentligen, så länge det innehåller eller uppfyller kriterierna för vad choklad får vara.
Ja.
Medan bakchoklad är oftast, ja, men det, de ska vara så rena som möjligt för att inte påverka det du bakar med. Men med det sagt, det betyder inte att du inte kan baka med choklad med fyllning och smak. Och
nej. Du, grejen var att du trodde att blockchoklad var typ allting du köpte som en chokladkaka.
Ja, jag trodde att ordet... Ja. Det var det som var också, att jag hade begreppsförvirring. Jag använde ordet blockchoklad, för jag tänkte, någonstans i mitt huvud så blev blockchoklad rutchoklad, alltså chokladkaka.
Ja, jag, i min bakvärld, så gör inte jag skillnad på choklad och bakchoklad.
Nej.
Alltså allt som är choklad kan jag baka med. Alltså det finns inget recept som så här kräver specifik bakchoklad.
Nej, nej, nej.
För som du säger, en bakchoklad är den har inte polkakross eller liksom, utan det är ren choklad i, och den finns det också i olika kvaliteter. Vi har koisan som är liksom högsta kvalitet, inga tillsatser, och sen finns den i olika varianter där det är också olika tillsatser, precis som alla andra chokladkakor på godishyllan.
Eller alla andra råvaror. Och det, jag tror så här, jag tror att bakchokladen, den produkten, har uppstått för att helt enkelt göra det enkelt för konsumenterna att hitta rätt. Så att man, alltså det kan vara svårt, om man går till godishyllan så finns det jättemånga olika chokladsorter med olika smaker och kakaohalter. Och så här. Jag tror att det bara är för att förenkla, för att bakchokladen finns ju bara i bakhyllan. Men ja, det finns många gånger som jag har bakat med jag har bakat med typ alla chokladsorter i godishyllan.
Ja.
Antingen bara för att göra en mousse eller som dekoration eller smaksättare.
Ja, men precis. Och sen det kommer vi också återkomma till att vad det gäller temperering. Men du kan inte ta en polka, Marabou polka och temperera. Liksom.
Precis.
Utan då måste det vara bakchoklad eller den som är ren produkt.
Just det.
Men block då.
Det känns så tafatt att bara säga block.
Man sväljer choklad. Men den hette förr i tiden blockchoklad. Och i Sverige så finns det en regel att choklad måste innehålla en viss halt kaka och
vilken
massa.
Vilken halt är det?
För jag tror att det är typ 25-26
procent.
Ja.
För det, Gine, jag tror att det här avsnittet kommer att ha sänds när det här receptet kommer ut. Men jag ska göra ett recept med ett företag som har block. Och jag gjorde, när jag fick förfrågan var det så här, först var min spontana tanke nej. För jag är baserat på det vi hade snackat om tidigare. Men jag var så här, nej men jag ska läsa på lite om det här. Vi kommer prata om vad block är och när det kan användas. Men den innehåller 44%, den som jag...
Mm.
Och det var också mycket tack vare att ingredienslistan på den inte var jättelång, inte innehöll några knepigheter och att den innehöll liksom så
Men heter den bara block?
Den heter bara block. Ja. De var jättenoga med att säga till mig, du får inte skriva blockchoklad, du måste skriva bara block för att inte förvirra varken mina följare eller konsumenterna. Ja. Det är olagligt helt enkelt. Man får
Men vi
inte.
Kan väl alltså beskriva vad som är bra med block eller varför man skulle vilja använda den istället för bakchoklad.
För den har sina... fördelar för alltså så här blockchoklad den behöver inte så får jag inte säga. Block den behöver inte tempereras.
Nej.
Men den är heller inte gjord för att använda till fyllningar alltså i bakverk utan som dekoration.
Mm.
Den behöver man till exempel inte ha i någon olja om man vill doppa något i. Den får en glansig finish ändå. När man smälter den så blir den så här inne.
Mm.
Så att det är väl egentligen... För om man liksom i sista minuten kommer på... Jag vill liksom doppa någon cookie dough ball.
Eller om man inte faktiskt orkar ge sig på det här med att temperera. Eller liksom att det
för
inte,
det kräver ju sina verktyg. Och liksom, jag har ju till exempel inte... Det är väl, alltså, jag, när jag väl tempererar gör jag det inte med liksom en marmorskiva utan vi kommer prata sen om vad det finns för alternativ. Men det är en process som tar tid.
Ja, verkligen. Och är krånglig.
Ja, så att det
men grejen med block är att den är lite hårdare än vanlig choklad. Och därför är den inte heller god att bara sitta och nibbla. Liksom.
Nej, och den är heller inte till för det. Nej. Utan det är liksom strikt liksom bara dekorationssyfte. Mm. Och i det sammanhanget handlar det inte om så mycket choklad heller. Så tanken är att liksom bakverket i sig ska liksom få stå för smakerna medan det bara ska vara liksom the final touches.
Ja. Så där är verkligen så här, upp till var och en att avgöra vad som är viktigt för dig när du bakar. Vad vill du lägga ner mest energi?
Mm.
Vad är viktigt för dig i slutresultatet? Utseende, smak?
Och vad har man för ekonomiska förutsättningar? Det är en större faktor än vad man kan tro. Jag brukar ofta säga det att när jag skapar recept idag, då skapar jag dem för mitt, alltså när jag var barn, för då vi hade inte pengar för att köpa några dyra ingredienser och då bakade jag med det som plånboken tillät. Så jag tycker det är viktigt att de här produkterna också liksom får finnas.
Ja, dels ekonomiskt men också så du och jag kanske så här köper hem en viss typ av choklad liksom i storpack från grossist.
Precis.
Den finns ju inte för alla att få tag på. Nu kan du handla mycket online visserligen, men det är svårt kanske att köpa i konsumentstorlek. Och så därför... Nej, men och många vill ju att vi ska säga märken. Liksom. Vilka är det godaste chokladen vi vet? Och alltså... Jag säger som jag sa innan där, det är lite, med choklad så hänger det lite ihop. Ju dyrare den är, ju finare är den. Det betyder att den är godare för att det är väldigt olika. Vissa gillar ju inte ens mörk choklad. Eller liksom.
För det var så kul för att jag, till min hemkunskapslektion så ville de göra chocolate chip cookies. Så jag bara, nu ska jag unna mina elever en lite dyrare choklad. Så jag köpte den här Calibo. Mm. Nu vet jag att jag uttalar jättefel, skitsamma.
Det tror jag vet.
Och jag var så här, gud, nu ska de få smaka på riktigt god och fin choklad.
Ja.
Och innan vi skulle baka med det så ville jag att de skulle smaka på det för att känna skillnaden.
Ja.
Men de tyckte inte alls att det var gott.
Nej.
Och det är en viktig poäng där, att bara för att något som du säger är dyrare så betyder inte det att det kommer vara godare för alla.
Nej.
Och jag tror att också att det är vissa smaker växer man in i.
Mm.
Men det jag skulle säga var också att det varför vi inte, alltså jag, ofta så brukar man prata om så, men man ska bara hålla sig till ett brand för att vara trovärdig. Men i vårt fall, just när det kommer till olika, speciellt choklad eller godis eller vad det nu kan vara, det skulle vara en lögn om vi sa att vi bara använder ett märke hela tiden. För att,
så här, då skulle det märket få betala mig.
Ja, precis. Och då skulle, men helt, jag skulle, det, för, så här, som du pratade om tidigare med tillgänglighet.
Mm.
Ibland, om jag ska till exempel göra tv eller om jag ska, till exempel nu i helgen så ska jag vara på Stockholm Food and Wine.
Mm.
Då behöver jag göra en beställning på allt jag behöver från Mathem.
Ja.
De har inte den här 5 kilo storpack och jag har inte hunnit beställa den och jag kommer inte hinna få den storpacken innan jag ska baka till mässan.
Nej.
Då kommer jag ha annan choklad, den som de har på sin hemsida som funkar lika bra och som är minst lika god. Mm. För enligt mina smakpreferenser. Mm. Går jag snabbt, och om jag till exempel, ah, men gud, jag ska baka en kladdkaka till ett recept imorgon, går snabbt förbi ICA Maxi. Mm. Och nu har de den här, det här är den som jag tycker är bäst bland det som de har. Mm. Så att jag kan, alltså, jag skulle aldrig kunna säga jag använder bara det här strikt. Nej, det är lätt.
Inte jag heller. Jag skulle kanske säga så här, jag skulle önska att jag bara kunde använda choklad från Valrhona.
Ja.
Men alltså, dels så här, du kan inte köpa det någonstans i butik som man, i en vanlig mataffär. Nej. Och också så mycket som jag bakar så är inte det ekonomiskt hållbart. Nej. På något sätt. Liksom. Så att jag är nog också så här, att jag kan välja nu, så här, nu ska jag verkligen göra så här lyxiga, fina desserter till nyårsafton. Men då kanske jag kostar på mig lite dyrare choklad. Men nu ska jag göra en kladdkaka. Ja, men då kanske inte jag behöver köpa den allra, allra dyraste. Alltså det finns ju en 100 grams choklad, låt oss säga mörk så här 60% typ. Mm. Den kan ju kosta allt ifrån liksom 15 kronor till 120.
Ja, det finns ett sånt brett spann, ja, på prisklasser.
Ja. Så det enda är om du ska köpa choklad för att temperera. Mm. Då måste du välja en choklad som inte har massa olika tillsatser. Exakt. Då måste det vara en som har de här som vi sa, liksom, kaka, massa kaka och fett, socker, vanilj. Mm. Typ. Den kan inte ha palmolja eller andra sådana saker, för då kommer inte det gå.
Nej. Men orkar du inte temperera, har du inte förutsättningarna för att kunna göra det, ja, då vänd dig till Blocken då.
Ja.
Och den har tillsatser. Men om det inte är just det bakverket det viktigaste med smaken och den du inte kan göra det andra alternativet, kör hårt. Som sagt, vi är inte här för att ge några pekpinnar eller några måsten, utan bara helt enkelt inspirera till att baka choklad och förstå chokladen.
Ja, men
bättre.
Precis. Förklara vad som är vad och sen får alla bara själv bestämma vad som är viktigt
och
för dem.
Och upptäcka och experimentera. Jag tycker inte att man ska vara rädd för att prova olika chokladsorter, oavsett om det är den billigaste du hittar eller den dyraste. För att jag minns att jag var i Istanbul för ett tag sen. Och då tänkte jag så här, jag brukar alltid testa choklad i de länderna som jag är i, för att det är så spännande att se. Och då köpte jag det dyraste de hade på ett ställe. Tyckte inte att det var gott alls.
Nej.
Så att man ska inte låta sig
lura. Nej, men precis, man får testa. Och jag har verkligen så här no-no som jag aldrig köper. Men det är inte säkert att det är samma för någon annan.
Precis.
Så att så är det. Men det här vi pratade om att doppa choklad. Mm. Och att man då kan, ibland om, speciellt om du kanske ska doppa chokladbiskvir eller gräddbollar eller någonting, så vill man att den ska vara lite rinnigare.
Mm.
Vad gör du för att få den det?
Jag har i en skvätt neutral olja, alltså rapsmat eller solrosolja.
Och ungefär vilka proportioner?
Till 200 gram mörkt då, så kanske jag har 1-2 teskedar. Jag försöker att inte ha för mycket, för jag vill inte att den ska bli för rinnig heller, men jag vill ha precis så mycket så att den får en snygg finish, så att den inte blir liksom klumpig på något sätt runt om.
Mm.
Fortfarande får den här blankheten, men jag vill inte att det ska rinna av.
Nej.
Hur gör du?
Jag skulle fråga dig någonting mer om det där.
Okej, okay. Är det här en utfrågning?
Ja, ge mig ett svar. När tillsätter du den? Oljan alltså?
Det är jätteolika. Ibland, ofta så gör jag det när jag precis när jag har smält den.
Mm.
Men ibland, om jag gör något annat samtidigt, så häller jag i den. Mm. När den har svalnat lite. Jag är inte så noga, det vet du.
Jag har lite olika metoder. Men ibland händer det att jag bara gör som du, tillsätter lite olja. Men sen har jag också kaka och fett. Alltså det ser ut som chokladknappar, men det är då enbart kaka och fett.
Ja.
De kan man i Sverige inte köpa i vanliga butiker.
Nej, jag har bara beställt det online.
Ja, men det finns online, jag köper på någon mässa. De har lite högre smältpunkt, uppfattar jag ibland. Så de kan vara liksom, man har smält chokladen och chokladen är smält, men de ligger fortfarande kvar i lite grann. Men det tycker jag är ganska bra, för att oljan kan, jag upplever ibland att jag kanske tar för mycket, men att det är för tunna lite för mycket. Men jag pratade med min syster om det, hon sa att på deras jobb så använder de både och.
Jaha.
De har både olja och kaka och fett för att förtunna chokladen. Men som du säger så är det en balansgrej, för att jag har absolut hänt att jag har hällt i för mycket. Och då tycker man så, åh vad fint det var att doppa, och så får man upp den och så är det typ helt genomskinligt.
Ja. Och så kan det ibland skikta sig.
Mm.
Och så jag tycker att man märker att går man för långt med oljemängden så börjar, alltså oavsett hur mycket man blandar, låter man den stå så har det skiktat sig lite grann. Men en sak som är superviktig när man ska doppa grejer, som egentligen inte har med chokladen i sig att göra, det är ju att det man doppar i chokladen, det måste vara jättekallt, men chokladen kan inte vara varm. då?
Ja, här måste jag sätta ner foten och säga att du har fel.
Okej, okay. Ja. Berätta, tell me.
Eller så här, det beror på vad du ska doppa. Ja. Men du ska aldrig doppa kalla saker i tempererad choklad.
Ja, nu snackar du tempererad. Nu menar jag sådana som jag har mikrat i 30 sekunder.
Som bara har smält, okej. Okay. Ja, ja. Mm. Men ja, då är det inte lika. Men för då kan de bli fina och glänsiga. Men efter ett par dagar i kylen så kommer de bli gråa.
Men då har jag redan rätt.
Ja. Men för det kan vi också återkomma till när det kommer tempererat. Men så här är det. För det upptäckte jag nu när jag hade gjort testat att göra biskvier med dumlefluffinnehåll.
Just det. Mm. Hallå, han du smakar dem?
Ja, jag gjorde ju... Jag sprang i några fällor där faktiskt.
Okay.
Dels så var det ju då att fluffen måste ju vara kall när du doppar, för att ja, annars smälter den. Ja. Ja. Och jag hade tempererad choklad, och då blev de, det blev för tjockt med choklad och de blev gråa direkt.
Ja, vad synd. Ja. Men blev det gott?
Det blev gott, de jag åt direkt. Mm. Men sen fryste jag dem. Mm. Fryste dem. Och då när jag tog fram dem så var de helt soggy. Alltså själva botten. Så att om man äter dem direkt så var de perfekta.
Okay.
Men generellt så är det ju så här att det du doppar i tempererad choklad ska hålla ungefär 10 grader lägre än chokladen.
Okay.
Så ungefär 20 grader ska det som du doppar i tempererad choklad hålla för att du inte ska få en grå yta.
Gud vad skönt med så här tydliga linjer. Men det är det som är fördelarna med att temperera. Där känns det verkligen som att det finns så här tydliga riktlinjer för vad man ska och inte ska göra. Det finns inget så här, nej, men gå på magkänslan.
Vilket också är det som gör det så svårt. För att så fort du är lite utanför de här gränserna så har du misslyckats.
Ja, det är jobbigt. Men ändå, man får öva helt enkelt. Men vi har också fått, på tal om att smälta choklad.
Ja.
Med att, det var någon som skrev, min choklad blir grynig när jag smälter den. Mm. Varför? Jag vet inte vad hon menar med det. Har du...
Ja, jag tror att det kan vara två olika orsaker. Ja. Ett kan vara att det har kommit vätska i chokladen.
Ja, då kan det ju bli lite.
Ja. Två kan vara att man har värmt den för mycket.
Att den har blivit bränd i botten.
Ja,
och sen
Ja, för om man värmer på choklad för hårt så kan den absolut bli grynig.
Just det. Alltså en bra... Nu är jag en sån som... både värmer över ett vattenbad och i mikro beroende på vad jag orkar och om spisen är full med andra grejer. Men man måste vara jätteförsiktig, speciellt med mikro. Alltså det här locket på 30 sekunder åt gången max och rör om mellan.
I och med att det liksom punktbränner så kan det vara osmält på ett ställe och samtidigt ha liksom blivit kol på ett annat.
Ja, men exakt.
Om man så trycker man måste... på en full effekt, då är man körd. Liksom.
Ja, så man måste verkligen också röra om mellan varje gång. För att de, speciellt, och där märker jag på tal om olika chokladsorter, mörk choklad orkar med.
Yep.
Den har inte lika känslig.
Så är det.
Vit choklad däremot, där måste, man kan inte gå iväg och göra annat. Utan, och där kör jag nästan 15-20 sekunder åt gången.
Ja.
För att det kan bli, oftast blir det liksom i mitten av skålen eller glaset som det blir liksom bränt och sen resten är...
Ja.
Ja, så man måste vara försiktig när man smälter. Låga temperaturer och lite tålamod brukar lösa det mesta.
Ja.
Men ja, vi har pratat om det här med varför chokladen blev vit. Har du något du vill tillägga där? Kan man rädda choklad som har blivit vit?
Ja, men som jag sa innan så är det att den har blivit för varm eller för kall. Mm. Så att liksom, molekylerna i den, liksom sockerkristaller och fettkjosan, har liksom stuckit upp.
Kemisten Emma har talat.
Ja, kemisten har talat. Och som sagt, det är oftast inget fel på den.
Nej.
Så jag har nog upplevt att ibland har jag, speciellt kanske om jag har smält choklad och så har jag fått över så jag bara hällt ut det på ett bakplåtspapper så har det fått kallna.
Just det.
Och då har det blivit sådana så här små stjärnor ovanpå. Liksom. Mm. Smälter jag om den så upplever jag att den är fin igen.
Ja, men samma här. Jag brukar ofta få, det enda gången jag har problemet med choklad som blir vit, det är oftast de här chokladknapparna som man kan köpa i mataffären.
Mm.
Och de kan bli lite grådassiga liksom. Men så fort jag lägger, för jag är en sån som efter gräddning har jag också på mer chokladknappar på kakorna så att de smälter och liksom fäster, då brukar ju det försvinna.
Ja, men
herregud,
jag har en 10 kilo säck hemma med liksom chokladpellets av fin sort. Den var grå när jag öppnade den. Den är grå jämt.
Ja.
Men de är inget fel.
Ätliga, liksom.
Inget fel på dem.
Men när man har fått choklad, alltså om man, speciellt när man smälter choklad över ett vattenbad, har man för hög temperatur så att vattnet kokar, vilket det inte ska göra. Mm. Men när det händer oss alla, så kan du liksom skvätta in vatten i bunken.
Eller bara av ångan också för
just
mycket.
Just det, när det kondenseras. Eller om man typ, det har faktiskt hänt mig en gång. Jag hade en skål med choklad som jag precis smält vid diskon. Och så skulle jag tror att jag skulle fylla ett glas vatten eller vad det var. Och så skvättade lite vatten i chokladen. Vad gör man? Hur räddar man situationen? Kan man ens göra det? Jag har inget svar på den frågan.
Jag skulle nog säga att det beror på vad du har tänkt ta chokladen till. Om den ska ner i en kladdkakesmet,
ja, då är det
nemas problemas. Hade du tänkt liksom doppa grejer i den eller göra chokladkonst och den var tempererad eller whatever, då skulle jag säga att då är den körd.
Men då kan man ha den
då
i en kladdkaka.
Då kan du ha den i en kladdkaka, ja,
så att den inte går till spillo. Ja. Men det här är en fråga som jag får jätteofta. Mm. Gud vad jag bara tagit kommandot över att ställa frågorna. Ja. Men färga vit choklad. Mm. Det finns olika sätt att göra det på, men jag tycker att det finns olika resultat baserat på vad man använder. Mm. Det finns ju faktiskt ren chokladfärg att köpa online. Mm. Men man kan, jag har gjort så här, att jag har färgat med antingen sån här pulverfärg. Mm. Det funkar med pastafärg, men jag tycker inte att det blir snyggt. Har du något så här supertips?
Nej, jag ska nog säga att jag inte ofta har färgat vit choklad. Det har kanske hänt en gång.
Ja, men det är inte något jag gör på daglig basis.
Och då använde jag pastafärg. Jag tycker det gick bra rent liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså smakmässigt, konsistensmässigt. Men jag tycker det är svårt att träffa rätt färg, kanske.
Ja, för den är ju väldigt vit.
Ja.
Det brukar ju vara ett problem att vit choklad är för gul. Men när man färgar den så önskar man att den inte var så vit som den är.
Men
tycker du verkligen att den får en bra konsistens? Jag kanske har gjort helt fel. Men det enda gången som jag har velat färga vit choklad, det är när jag ska ha den som en drip liksom på en tårta till exempel. Men jag upplever att det känns inte som att konsistensen är helt hundra. Alltså den är inte som, och då har jag använt pastafärg. Mm. Alltså sån tjock på tub.
Jag använder pastafärg eller gelfärg. Det är väl typ samma pasta och gelfärg, är det inte det?
Ja. Jag kan ibland, den gelfärgen som finns i butik, den är något lösare.
Ja, för den som är på tub.
Ja, precis. Ja.
Men då gjorde jag fjädrar, så jag hade tempererad vit choklad som jag färgade, och sen drog jag ut fjädrar. Jag vet inte om du sett den här lila fjädertårtan jag har, paintbrush
just det,
cake. Och de var helt fine och liksom hade krispet och allting liksom.
Men hur gör du när du färgar? Har du i all färg på en gång eller färgar du lite och sen?
Nej, men jag tror att jag kör det som jag nästan alltid gör när jag färgar tandpetartricket liksom. Tandpetare i gelfärgen, kör runt i chokladen eller vad det nu är jag ska färga, och sen tar jag en slickepott och ser om jag blev rätt. Blir det inte det så torkar jag av tandpetaren, tar lite mer färg och så håller jag på.
Okej, okay. Jag kanske bara haft otur. För att det skulle ju vara väldigt trevligt om man fick ett bra resultat. Mm. För jag tycker att din tårta, den fjädertårtan, den är helt fantastisk.
Mm. Ja, jag för mig att jag ville haft dem, att de blev för blåa. Ja, men det där, jag tycker alltid att det är svårt med nyanser. När man ska färga
och så
saker.
Så som man upplever nyanser själv. Det är ju alltid någon annan som inte upplever det.
Ja, så
det är
och sen så fotas de annorlunda. Ja. Men som sagt, det finns också rena chokladfärger att köpa på de här bakhopparna på webben.
Och där vet man i alla fall att de är ju gjorda för choklad. Så oavsett om man till... Alltså, med de färgerna så tillför man ju liksom ingen vätska eller någon annan chaufrär. Så att där blir det rätt i alla fall om man använder det.
Mm.
Men jag tycker att du får ta kommandot över nästa fråga om temperering. För jag har gjort det på ett sätt. Jag har aldrig gjort det på det klassiska sättet.
Nej.
Men varsågod, Emma.
Ja, och man börjar med så här, varför ska man temperera choklad? Och då kan man återigen gå in på... Alltså, jag satt och läste grejer och tänkte så här, ska jag dra det här? För det finns så här att choklad har sex olika... punkt punkter, så här kemiska punkter, och det är den femte man ska uppnå i temper, alltså du vet,
det låter som en religion.
Ja, men ja, helt helt galet. Så återigen här tänker jag försöka förklara mig kort. Varför man tempererar choklad är för att när du har doppat den, eller doppat vad du vill göra, om du gör praliner, om du doppar chokladbiskvier, eller om du vill göra chokladdekorationer, så har du kanske märkt att du smälter choklad och sen när den stelnar igen så är den inte hård längre.
Just det.
Du tar i chokladbiskvin och så blir du kladdig direkt om fingrarna, den smälter i dina händer. Och om du liksom försöker bryta av så liksom blir det inget knäck, utan liksom, du kan inte göra en chokladspiral för den bara faller ihop. Så att för att den fortfarande ska bli att den får en tillbaka liksom till den här hårda ytan som du hade innan du smälte den, och för att den ska fortfarande vara, att den ska fortsätta vara blank och att du ska kunna hålla i den utan att den smälter, så måste du temperera den. Och det handlar om att om du värmer upp choklad, bara så här kötta på i mikron eller på vattenbad, då kanske du värmer upp den till 50-60 grader. Alla de här olika liksom fett och socker och alla de här molekylerna i chokladen, de bara så dansar salsa och liksom kommer ifrån varandra i yran och hittar inte tillbaka till varandra sen, för att de blir för varma. Så att de, värmer man den för högt, då kan inte de här alla som har liksom blivit uppvärmda och smälta hitta tillbaka till varandra och gå tillbaka till den ursprungliga formen. Därför måste man vara mycket, mycket försiktigare. Så att värma upp dem till de temperaturerna som de tål, för då har man behållit en viss del av deras ursprungliga struktur som gör att de enklare hittar tillbaka till den när den sen stelnar igen.
Okej. Okay. Gud vad typ bra förklara.
jag
kan
inte
släppa bilden jag har i huvudet av chokladmolekyler som dansar salsa. Men det var så pedagogiskt förklara.
Ja, och så hoppas vi att inte liksom Gustav Mabrok eller någon lyssnar på.
Men jag tänker att Gustav Mabrok kan ju förklara på sitt fantastiska sätt. Och du kan förklara på ditt sätt, så komplettera de sätten varandra och skapar en fantastisk förståelse för att temperera choklad.
Så när behöver man då göra det? Ja, det är också lite en smaksak. Alltså, jag tror att hela mitt liv har vi gjort chokladbiskvier utan att temperera choklad.
Och, jag har
och det har gått hur bra som helst. Mm. Men ja, de smälter ju när du håller i dem. Så att det är liksom, var vill du lägga ribban? Det är lite där man väljer. Så alltså, saken handlar om att doppa i grejer. Gör som du vill. Om det inte är viktigt för dig, skit i och temperera det, måste man inte. Ska du göra praliner då, i liksom en pralinskal, då måste du temperera. För det som händer om du när du tempererar, då drar sig chokladen liksom ihop lite igen när den stelnar. Mm. Vilket gör att de kommer lossna från formarna. Om du har misslyckats med din temperering, det vet du, då får man liksom inte ut dem. Eller du vet du, det vet jag. Ska for sure. Då kan du banka och slå hur mycket du vill. Chokladen sitter där den sitter.
Okay.
Och likadant om man då ska göra choklad. Jag har gjort ibland liksom att jag drar ut choklad och så snurrar jag på och gör liksom chokladkonst-ish. Mm. Även där behöver, om man inte ska så här snabbt som jag gör ibland när jag misslyckas, lägga ner mig i frysen, snabbt på tårtan, ta en bild, så måste de vara, måste chokladen vara tempererad.
Okej, okay. För att jag förstår. Jag vill inte säga att det inte stämmer det du säger, men jag gjorde ett jobb en gång. Jag faktiskt i min bok har jag tips om att göra praliner i iskubsformar. Mm. Just för att jag, som återigen, jag talar till det här barnet som inte har råd med dyra grejer. Men jag skulle inte säga att det inte går. Alltså jag får ju loss dem. Mm. Och då har jag, alltså, jag tempererar i mikron. Men jag, när jag inte har gjort det så har det ändå funkat. Men det jag tycker blir, när man inte tempererar, förutom att det smälter när man tar dem i hand, är att de också förlorar, alltså de är glans. Inte så fina sen. Nej. De kanske håller sig fina max en dag, men sen så är de inte så fina, och av den anledningen tycker jag att det är viktigt, speciellt när man gör praliner som är en sån, det är ju inte bara en sak man äter, jag tycker också att det är, alltså, det är en sak man kan ge bort.
Ja.
Och då kanske det är värt att lägga lite extra tid just på att temperera. Men jag vet att du har skrivit ett blogginlägg om det här med att temperera utan marmorskiva.
För att jag har ju alltså i lång tid bara så stuckit huvudet i sanden och varit så här, jag gör bara så, jag tänker inte göra sånt som kräver chokladtemperering, så jag bara skitit i det liksom, bara
säger du med armarna i kors.
Jag tänker inte ens försöka, för att liksom det verkar så himla mäckigt. Men för det jag inser har varit mitt problem På de konditorierna har de ju dels tempereringsmaskiner. De har liksom en chokladfontän som hela tiden bara rinner med rätt tempererad choklad. Eller så tempererar de ju stora mängder. Så att de flesta, om du googlar på tempererad choklad, så säger nästan alla att det finns två metoder. Det ena är tableringsmetoden. Och då handlar det om att man tar... båda de här handlar om att man ska värma upp chokladen, typ tre fjärdedelar av chokladen till en viss temperatur. Eller hela, kort igen, hela så här vad tempereringen går ut på är att du tar choklad i olika temperaturer för vit, mjölk och mörk. Men då ska den först upp till 48-50 grader ish. Och sen ska man kyla ner den igen till 27-28 grader och sen ska den upp igen till 31-32 grader för mörk choklad. Och det hör man ju, det här är ju liksom...
Alltså hela processen känns onödig om man bara läser.
Ja, och den är också så här, ja, men krånglig liksom.
Ja.
Och då ska man då värma upp, och enligt tableringsgrejen så värmer man upp chokladen då till 48-50 grader, häller ut den på en marmorskiva.
Som alla har hemma.
Ja, och jag har en, alltså på min köksö. Ja. Inte fastän kommer jag hålla på det med liksom en metallskrapa. Liksom.
Det enda jag föreställer mig. För att Emma, hennes köksö, som har en jättefin marmorskiva,
ja,
hon har lådor i den. Om man bara råkar nudda dem så fälls de ju upp.
Ja.
Och det enda jag ser framför mig...
Men alltså, det är bara för dig de gör det. Jag har ju lärt mig att liksom...
Men du är också mycket längre än mig. Alltså min midja, alltså midjan neråt touchar de här lådorna hela tiden.
Ja.
Men tänk dig att du står där och tempererar och så bara slås de här lådorna upp och det rinner ner choklad. Ja. Det är en mardröm.
Nej, men en enda gång har jag provat tempererad choklad med tableringsmetoden på min marmorskiva.
Ja.
Men det blev ju som reper av den här paletten jag hade, så att jag gör aldrig mer om det liksom. Oj. Så då jag vill rekommendera, om du inte har en marmorskiva hemma som du inte är rädd om, då får man köpa en marmorskiva. Men tillbaka till metoden. Du häller ut det, sen drar du fram och tillbaka och stryker runt liksom, så att chokladen går ner i temperatur. Och sen värmer du upp igen. Den andra metoden, jag tror inte det är så många som gör det hemma, då är man så här pralinnörd, tänker jag. Sen finns det en annan metod som heter IMP-metoden. Eller IMP-metoden.
Den har jag skrivit om i min bok.
Ja. Och då hackar du all choklad. Men jag skulle säga att för att göra det här, du behöver i alla fall minst 300 gram choklad.
Oh ja.
För det är det som jag till slut fastnade på, att jag vill inte smälta och temperera 300 gram choklad. Det är jättemycket, jag behöver liksom 60 gram.
Men är det inte så att när du väl har tempererat choklad en gång så behöver du inte göra det igen?
Nej, när den är väl tempererad så kan du bara smälta den igen. Noga att inte överskrida den här 31-32 grader då. Absolut. Men det där, det har hänt och så har jag sparat det och så glömmer jag bort det och så nästa gång... Alltså,
ja, jag förstår.
Ja. IMP-metoden, då finhackar du chokladen. Du värmer hälften, ungefär då till 48-50 grader för mörk choklad. Och sen så rör du ner den andra hackade som inte är... Mm. Och så rör du tills det är 27-28 grader. Och sen upp igen då till 32. Så att alla de här två... alla de här två, båda två de här metoderna handlar om att värma upp, sänka ner, värma upp. Tre steg. Och det är där det har bara så här varit blockerat för mig. Jag bara orkar inte. Alltså, orkar Mallorca hålla på liksom?
Upp ner.
Och också, det var någon som frågade så här, kan man temperera choklad utan termometer? Och bara, nej.
Nej, där går gränsen. Ja, nej, men exakt.
Det kan du inte. Så att det är, och som sagt, ja, det är bra att det är exakta siffror och det är för vit. Sen är det olika, Valdrona till exempel, har andra temperaturer.
Just
en annan choklad. Så att det är en vetenskap. Men då gjorde jag som jag alltid gör. When in doubt, vänd dig till danskarna. Ja.
Jaha, jag trodde att du skulle säga vänd dig till dansen.
Nej.
Jag bara, är det de dansande chokladmolekylerna vi pratar om?
Jag märkte att många av mina danska bakvänner gjorde en annan metod. Nämligen att man värmer upp chokladen i mikron till den temperatur som den ska sluta på. Alltså om du ska temperera mörk choklad, då värmer den i mikron till 32 grader.
Mm-hmm.
Punkt. Klart. Färdigt. Ett steg. En temperatur. Alltså
vadå?
Inte upp, ner, tillbaka, hit och dit. En. från choklad upp till 32 grader, färdigt.
Och det här funkar i mikron för att det inte dansar lika mycket? Eller?
Det funkar i mikron för att det kräver enorm precision. Ja, det är inte busenkelt där heller. Det kräver enorm precision. Du måste mikra. Du kan köra, säg att du gör
men hur många watt pratar vi om? För det kanske är
det, olika... Det här processen måste du göra och lära dig med din egen mikro. Så är det helt enkelt. För det handlar också om... Säg att du har 100 gram choklad. För det första så måste du... Det måste vara finhackad. För att den tiden, alltså den gradantalet där den är klar, där är en knappt smält skulle jag säga. Så att det kräver lite jobb. Alltså dels måste den vara väldigt finhackad. Sen ner i en plastbunke bäst, för att där leds värmen bäst. Och så har du en slickepott och så in i mikron. Börja med 15 sekunder.
Vänta, du mikrar en plastbunke?
Mm.
Vet du, hela den här tiden har jag trott att du och jag, när vi har sagt att vi tempererar i mikron, att vi har gjort likadant.
Nej.
We do not.
Nej.
Okej, kör, fortsätt. Så du mikrar en plastbunke, du förstår att det låter jätteilla.
Du tänker att det är farligt?
Av många anledningar.
Ja, nej, alltså det här är ju mikrosäker plast.
Ja, du menar de här som du har, jättemånga olika färger.
Nej gud, de får man inte ha i mikron. De tål inte mikro.
Okej, okay. Ja, fortsätt i alla fall.
Jag har en plastburk från Ikea.
Ja, okay. Ja,
som tål mikrovärme.
Ja.
Ja. Det går också bra med porslin. Men exempelvis har jag provat ibland så här rostfri. Och det går inte.
Men de knastrar ju i mikro.
Ja, och det är bara så här studsar värme. Liksom. Mm. Så det, och, ja, men porslin funkar också. Jag har bara märkt att det går... Ja, anyhow, ta vilken bunker du vill som går att mikra. 15 sekunder. Sen tar du ut och så liksom... trycker du till och mjuka till den, in igen och sen 5 sekunder i taget. 5 sekunder, rör om. 5 sekunder, rör om. Och mät temperaturen mellan varje. För det går sjukt fort upp till dit du ska. Och du kommer behöva liksom hjälpa till och trycka ut. Då underlättar det lite om man har hällt i den här oljan innan exempelvis, om man till exempel ska doppa saker i det.
Mm.
Ska du breda ut?
Då, i det fallet kan man alltså ha i det innan, eller ja. Som du sa, kakaofett.
Mm. Ska du breda ut dem och göra choklad konstverk? Vad säger konstverk? Vad heter det? Chokladdekorationer?
Det är väl konstverk.
Då ska du inte ha olja och sånt i. Så att, ja, man måste jobba lite, man måste kämpa lite med den. Och i vanliga fall kan man kanske också märka att jag tror att de flesta konditorer skulle säga att man inte ska röra för mycket. För då kan den tjockna liksom bara för att man har rört för mycket under själva tempereringsmetoden. Men den här är så kort. Alltså det är, totalt är det liksom 1 minuts tid max.
Som hela processen?
Ja.
Ballt.
Mm. Och när jag väl gjorde den och bemästrade den och märkte att den funkade, då tänkte jag så här, varför berättar ingen om det här? Alltså jag har googlat ihjäl mig. Det finns ingen sajt i Sverige som beskriver att man kan temperera choklad på det sättet.
Wow.
Så då fick jag ju fråga liksom, konditorer som jag känner, så här, varför gör man inte så här? Varför säger ingen att, för då var jag så här, är det här ett sämre sätt? Kan man inte göra så här? Förstör det här chokladen på något sätt? Är det liksom, blir det någonting som är dåligt? Och det enda egentligen riktiga svaret jag har fått är att det är ingen metod som är liksom praktisk på ett konditori.
Ah, nej, det är klart. Men det är praktiskt hemma i ett kök där man inte behöver så mycket.
Det är superpraktiskt hemma i ett kök. Så att om jag inte ska temperera stora mängder, eller ja, även då, jag gör bara så nu. Jag gör inget annat.
Men är den här metoden liksom, har den precision? Alltså, jag tänker på det här som du säger med att lära känna sin mikro. För att oavsett hur jobbig de andra två metoderna är, så finns det ändå vissa så här, så länge du gör så här så kommer det att bli rätt. Men när vet man att man har gjort rätt? Är det bara att man får testa sig?
Ja, det är precis på samma sätt som med de andra, så är det om du överstiger 32, alltså sluttemperaturen, då är du körd.
Och då vet man, det här kommer inte funka.
Ja, och det är precis samma när du använder de andra.
Mm.
Och du kan testa genom att så här sticka ner en palett eller en kniv. Är den efter 2 minuter liksom hård och blank, då är den fine.
Ja.
Är den inte det, då har du misslyckats. Och då kan man inte, då är det kört. Då är den chokladen körd.
Mm.
Släng inte den.
Nej, smält mer än en kladdkaka.
Ja, ha den i någonting som inte kräver tempererad choklad.
Ja.
Men du kan inte temperera om en choklad som har blivit för varm.
Men du kan smälta om en choklad du har tempererat och den kommer alltid att vara...
Det kan du, så länge den inte överskrider de här 32...
Så då gäller det alltså att när man väl vill smälta den, inte överstiga temperaturen. Mm. Så alltså väldigt låg, ja, väldigt försiktigt.
Ja. Men som sagt, den är inte helt okrånglig den här metoden heller. Men det där att slippa tre olika... För att jag tycker att det här med att hålla på och mäta temperaturen hela tiden på så lite choklad är så himla, himla jobbigt. Att bara behöva göra det en gång tycker jag ändå gör den här metoden värd.
Det låter helt fantastiskt. Ja. Och också att totaltiden bara är
ett blogginlägg på min blogg.
Det måste vi länka på Instagram.
Som beskriver hela den här processen om man vill läsa. Och även här är det olika temperaturer för vit och mjölkchoklad.
Oh, bra, då tips att gå in på Brinken bakar. Jag antar att om man googlar Brinken bakar temperera i mikron så kommer man helt rätt.
Ja.
Men förutom att liksom använda chokladen i sig så är det ju väldigt gott att kombinera med andra saker.
Ja.
Och jag vet inte om någon har ställt den här frågan specifikt. Men
jag slog ihop några olika frågor till den här.
För många var ju som sagt lika. Men frågan är, vad passar till choklad förutom typ cola och hallon?
Mm.
Vi kanske kan ge lite, lite varsin, höll jag på att säga. Men
en av mina favoritkombinationer är mörk choklad och passionsfrukt.
Ja, det är gott. Mm. Egentligen skulle jag säga allt syrligt egentligen. Mm. Alltså kanske, jag vet inte om det här är otippat egentligen, men jag minns att när jag la upp en så här dessert i glas med chokladmos och lemon curd så var det många som höjde på ögonbrynen. Mm. Mm. Men det är jättegott tillsammans. Citron och choklad är jättegott.
Ja.
Och också väldigt så här bra balans eftersom att så här, man har något jättesyrligt. Alltså choklad, oavsett hur mycket jag älskar det så blir det mastigt i längden.
Ja.
Men om man, så länge man har någonting syrligt som bryter av hela tiden, då kan man ju äta ganska mycket.
Ett tips tänker jag om man vill bli inspirerad vad gäller smaker är att gå in eller googla på, liksom, alltså för mig skulle det vara kanske gå in på chokladfabriken här i Stockholm och titta vad de har för pralinsmaker. Ja. Det har du med lakrits och kaffe och kardemumma och liksom...
Och choklad och kardemumma är så gott!
Otroligt gott! Och sen choklad med massa olika sprit är också väldigt gott.
Kan inte relatera, men jag förstår att det finns
choklad och kaffe. Men som sagt, är man ute efter de här lite udda, då skulle jag liksom snegla åt pralinmakarna, för att de är alltid liksom out there med nästa grej. Liksom.
Och de har ju också, eftersom att de... Jag älskar att de, så här, de jobbar i väldigt små format. Praliner är ju inte jättestora. Men i en pralinask, oavsett om man köper liksom en billig på ICA eller om man går till en riktigt fin pralintillverkare, så hittar man, alltså det finns en väldigt stor kreativitet kring vad man kan liksom stoppa i den här lilla, i det här lilla chokladskalet.
Och sen är det bara att ta, det, liksom, ta de smakerna och stoppa in dem i den större bakverk eller tårtor eller vad det nu är. Liksom.
Så där, eller också, jag kan säga att ibland när jag har haft lite... inspirationstorka vad gäller så här, vad mer kan jag göra med chokladen bara, som sagt, kola och hallon. En snabb googling ger, och jag tycker ofta, så hittills har jag aldrig stött på ett förslag som har varit blä, utan det som föreslagits till mig på internet har ofta varit väldigt
gott. Man vänder på det då, vad passar inte med choklad?
Jag tycker att tystnaden får tala.
Ja.
Nej, men vad skulle... Ja, frukt och mandel. Eller vad var det den hette?
Ja, men det är olika. Nu, den här pepparkakschokladen är väldigt delat
vatten. Vad tycker du om den?
Jag har inte smakat den faktiskt.
Vet du vad jag gillar med den? Jag gillar att det är bitar av pepparkakor. För jag är en sån som äter pepparkakor och mjölkchoklad som en macka. Mm. Det är pepparkaka, det är choklad, det är pepparkaka, typ som s'mores. Fast med mjölkchoklad och pepparkaka. Det är jättegott, och därför älskade jag att de inte hade pepparkakskryddor i chokladen, utan istället bitar av pepparkaka. Men när jag recenserade inom citationstecken den här chokladen på mina Instagram-stories när den precis kom ut, det var så sjukt delat.
Ja,
vissa var så här, åh, du är så bra, du har exakt samma smak som mig. Men alltså, andra var så här, fy, hur kan du tycka att det här är gott? Så att det är väl typ som koriander.
Vissa avskyr ju så här choklad och lakris.
Där har vi den, koriander och choklad.
Koriander och choklad, nej, det är nog inte så gott. Curry och choklad.
Nej, men usch!
Men du, jag tänkte att vi har pratat väldigt länge nu, tänker jag. Men att vi ändå måste nämna ganache lite grann.
Ja. Det är ju oerhört viktigt.
Ja, ganache är en emulgering.
Och det betyder på...
En emulgering är ju att två stycken olika vätskor eller två stycken saker går ihop och bildar en enhet.
Ja.
Mellan då choklad och vätska. Oftast tänker man att det är grädde. Det är det vanligaste.
Just det.
Men det kan vara precis vad som helst.
Som till exempel?
Jag brukar alltid ha lite grädde. Mm-hmm. Men jag brukar kanske ha hälften grädde, hälften citronsaft. Hälften hallonpuré, blåbärspuré. Alltså vätska, glögg. Mm. Eller ja, alltså jag bara var som helst egentligen. Och de är ju superenkla att göra veganska genom att bara ta annan vätska liksom.
Men måste det alltid vara lite grädde, förlåt?
Ja, det måste inte det, men jag upplever exempelvis om man tar bara citronsaft så blir det otroligt mycket syra. Så att det, den där emulsionen vill inte riktigt latcha liksom.
Så jag tänker att vispgrädden kanske rundar av lite också.
Ja,
så
precis. Att bara... Men har man alltså, hallonpuré är inga problem. Liksom. Och där är det precis samma som vi pratade om innan i olika proportion beroende på vilken typ av choklad du har. Mm. Bara mellan tummen och pekfingret så kör jag mörk choklad, lika delar choklad och grädde. Mjölkchoklad och vit choklad, dubbelt så mycket choklad som grädde. Alltså mellan tummen och pekfingret.
Ja, alltså ibland också där beror det också på vilken choklad man använder. För det finns tillfällen då jag har gjort det faktiskt på till exempel Marabos mjölkchoklad. Mm. Där tar jag väl, alltså till 200 gram mjölkchoklad tar jag typ en halv deciliter vispgrädde. Ja. Det behövs inte.
Och sen är det också lite skillnad vad man ska ha den till. Mm. För du kan ju använda ganachen i alla stadier. Från det att den du precis har gjort, alltså för då kokar du ju vätskan och häller över hackad choklad. Ibland kan jag till och med smälta chokladen först. Om jag verkligen, om jag ska hälla den i ett pajskal och vill ha den spegelblank. Mm. Då brukar jag smälta chokladen först och sen hälla på grädden, för då blir det liksom den rinnigaste du kan få den.
Just det.
Häller du på det på bara hackad choklad så blir den lite tjock till att börja med. Mm. Det finns nästan inget mer tillfredsställande tycker jag än den processen när du har hällt på grädde på choklad, väntar ett par minuter och sen börjar du i mitten. Ja. Och så börjar man röra, man bara, vad ska det bli av det här? Och alltid så bara ser man sen, nu kommer det. Alltså det där är något av det mest tillfredsställande när man bakar, att röra ihop en ganache.
Det är inte konstigt att vi har det i så många recept. För det är också, det är inte bara att det är gott, det är också processen.
Ja, men sen då som sagt, när den blir lite svalare, då kan du kan hälla den över en tårta. Du kan liksom inte glaza, eller du kan glaza, men det blir inte spegelglaze, men du kan glaza en tårta. Eller har den sån drip. Mm. Och sen när den blir, om man bara låter den stå framme i rumstemperatur, så kan du fylla praliner med den. Du kan spritsa den precis som den är. Mm. Och sen så kan du också vispa den. Och då blir den... Det där skulle jag nog dra gränsen för. Det där är vispad ganache. Ja. Om du byter proportionerna så att du har liksom 3 deciliter vispgrädde till 100 gram.
Ja. Då är det fluff.
Nej,
men där är jag faktiskt helt beredd att hålla med dig. Speciellt också om man bara skulle ha hallonpuré i. Ja. Då är det ju absolut inte fluff.
Nej.
Men då kan vi väl komma överens om att definitionsgränsen för vad fluff är, det är när det är mer grädde än choklad.
Mm. Mm.
Kan vi...
Hur många gånger i vårt liv ska vi behöva komma överens om vad fluff är, Camilla?
Det känns som en hjärtefråga i den här podden.
Lyssna på, vi har vårt andra avsnitt någonsin tror jag, där vi krossar myten om fluff.
Och det är dedikerat till fluff.
Ja, och ett av våra mest lyssnade och älskade avsnitt. Så lyssna gärna på det.
Det var faktiskt en tjej idag som DMade mig. Hon bara, jag är helt såld på er podd. Jag lyssnade på fluffavsnittet, gjorde fluff idag och jag är så nöjd.
Vad roligt.
Ja, det känns som att det är liksom det vi vill åstadkomma med den här podden. Att kunna ge svar, ge folk inspiration till att faktiskt våga prova och experimentera. Och sen att det faktiskt funkar. Att de råden vi ger inte är något dåligt, utan att det faktiskt hjälper i köket.
Men en av de bästa ganacherna jag har gjort, jag måste bara nämna den. Mm. För det är lätt att tänka att det bara är choklad. Men alltså, om du tar blåbärspuré på vit choklad. Då får du ju, alltså den färgen, jag vet inte om du har sett, kommer ihåg den, jag har liksom en mandeltart.
Jo, den är blåbärsganache,
magisk. Alltså, och du kan göra lingonganache.
Du har ingen vispgrädde i den, vad bra, för att som vi har pratat om, vit choklad har ju en tendens att bli väldigt sötsliskig. Ja. Det är sällan, jag har jättesvårt för att bara äta det som det är och jag kan inte ha typ... bara vit chokladmos, utan det måste liksom vara tillsammans med något annat.
Jag har gjort det med blodapelsin också.
Sluta.
Så jag har en tart med det också på min blogg. Med blodapelsin.
Vet du Emma, jag tänkte på det. Och jag tror att du också har lagt märke till det. Sen vi började podda. Du är jätteinspirerande. Senast.
Sen du och jag började podda, så menar du för dig?
Ja. Nej, men faktiskt, jag tror att det är två gånger nu. Mm. Inom loppet av två månader så har jag faktiskt lagt upp recept och så har jag skrivit att det är inspirerat av dig.
För
att
wow.
Det är morotsrulltårtan som jag veganiserade.
Mm.
Och sen är det faktiskt i måndags la jag upp en pepparkakskladdkaka med lingonfrosting. Och du är ju geniet bakom lingonfrostingen.
Ja.
Den vill jag ge dig.
Ja, tack.
Så vill jag bara säga det. Tack.
Ja, men vad roligt.
Det finns. Så nu får du inte sluta vara min kompis, för att du är jätteinspirerande.
Du kan läsa min blogg efter att vi har slutat vara kompisar om du vill.
Sant, men det är inte samma sak som att sitta. Vi är liksom två nördar i ett blått rum i stan som sitter och pratar om bakningen sen
kväll. Tänker du att det är blått? Jag tänker att det är lila.
Nej, men snälla, vi kan inte ta en sån diskussion nu. Klockan är 8 en onsdag kväll.
Ja, snart 9. Men du, jag tycker vi släpper chokladen där.
Ja,
och så
även
ska
om det är
jag
svårt,
bara lite kort spana om en grej. Da, 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 da. Veckans spaning.
Men,
jag lovade ju förra veckan att jag skulle ta reda på vad man kan göra med kaffesump. Kommer du ihåg det?
Utöver att ha det som kroppsskrubb.
Precis.
Och vad var det mer? Nej, använda det till bakning.
Framförallt så vill jag ju titta på hur man kan använda det till bakning.
Mm.
Och fick inte riktigt lika mycket gehör på internet som jag kanske hade hoppats. Men knäckebröd och matbröd verkar det vara ganska flitigt förekommande att man kan använda kaffesump. Men även såg jag någon som hade gjort en brownie, där det hade börjat med att så här, dottern hade bakat en brownie och så missuppfattat vad en deciliter kaffe betydde. Så hon hade tagit så här, en deciliter gevaliga kaffepulver.
Nej.
Och det var liksom var helt okej. Okay. Och då tänkte han så här, men gud, om man kan använda det, då måste jag kunna använt kaffesump.
Ja, som det bara har runnit vatten.
Ja, men precis. Genom. Det man ska tänka på är att helst använda den ganska färsk.
Ja, inte den som har legat sen i morse. Nej, och så kommer precis. Man på kvällen och så bakar man brownie på den.
Men googla så hittar ni recept på matbröd och på knäckebröd. Men jag tänkte att jag nu ändå har ansträngt mig. Så ska jag säga vad mer man skulle kunna göra med kaffesump. Som är lite utanför mat. Ja. Till exempel om man har skivat lök eller rensat fisk. Då kan man så få bort dålig lukt med kaffesump. Alltså man tar kaffesumpen och så gnuggar man den mellan händerna.
Ja, det låter logiskt.
Ja, och likadant så kan man få bort dålig lukt i kylskåp eller garderober och så här. Om man torkar sumpen på en bakplåt, lägger den i en skål och så stoppar man in det där det luktar illa. Och så neutraliseras
det. Så den måste först ha runnit vatten igenom och så torkar man det och sen in i en skål och in i kylen. Okej.
Okay. Kanske är det så att det skulle funka med helt vanligt oanvänt kaffe.
Nej, för det verkar som att kaffesump har en tendens att suga åt sig saker.
Mm. För en annan grej är att man kan istället få strö salt där det ska vara halt, så kan man strö kaffesump.
Vänta, alltså, där det ska vara halt?
Nej, men när man på isiga inte gångbanor så saltar man ju för att det ska smälta.
Just det.
Då kan man använda kaffesump.
Jaha!
Torkar kaffesump, för syran i kaffet hjälper på ett miljövänligt sätt att smälta isen.
Så att om man bara tar med sig sin kaffesump på morgonen och strö, så har man gjort samhället en tjänst?
Ja, kanske. Och sen så kan man ju, om man har liksom kastruller och stekpannor och grejer som man inte riktigt får bort smutsen i, då tar man lite kaffesump på en trasa. Kaffesump och diskmedel, det enklaste sättet att rengöra så att trånga flaskor och vaser. Man bara häller i, så skakar man och så sköljer man ur.
Jaha.
Ja. Och sen är det som du sa som skönhetsmedel, att kaffeskrubb jämnar ut celluliter och återfuktar huden.
Mm.
För liksom en så här mildare peeling-effekt. Så kan man blanda lite kaffesump i duschtålen.
Wow.
Eller göra egen ansiktsmask med att så här mixa sumpen med så här avokado, honung, olivolja eller någonting. Så smörjer man in sig och sen så sköljer man av.
Bra, så att man behöver inte kasta det direkt när man har brukt sitt kaffe.
Och man kan också ha det i rabatten, för då får man färggrannare blommor och håller katter som vill kissa borta. Även där så är det syran i kaffet som är poppis bland maskar och grejer. Men inte då bland skadedjur som sniglar och myror och sånt.
Och katter.
Så därför så kan lite sump då i grönsakslandet göra att skörden blir bättre.
Gud, vilka bra tips! Mm. Alltid härligt när man kan ta vara på liksom saker mer än en gång.
Ja.
Men du, nästa vecka är det ytterligare ett favoritämne här.
Ja.
Allting är, men det är för att vi finns ju bara i den här podden för att prata om sånt vi faktiskt tycker om.
Mm.
Och en essentiell del i vårt bakande är ju sockret.
Ja.
Och vi ska ägna ett helt avsnitt till att prata om socker.
Det är lätt att tänka att socker är socker och bara sötningsmedel. Liksom. Ja. Men oh my god, vilken värld av socker det finns.
Ja, och vi ska gotta ner oss i dubbel benämning, dubbel bemärkelse i sockret. Alla olika sorters socker, användningsområden, smaksättningar och mycket mer. Och i vanlig ordning, gå in på våra Instagram stories, ställ era frågor om socker.
Ja.
Och så tar vi diskussionen nästa vecka.
Det gör vi. Din lilla sockertopp.
Var det där en komplimang, Emma?
Ja, det var en komplimang. Ja,
tack jättefint. Det brukar jag inte få ofta.
Men vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.